Det här är en podd från Svenska Yle.
Det drar nu ihop sig kring Brexit. Tiden börjar rinna ut och goda råd är dyra och det är svårt att hänga med i svängarna. Därför ska vi nu gå tillbaka till Brexits rötter och gå till och med 500 år bakåt i tiden till då de första Brexitfröna såddes och förklara hur Brexit sen sakta börjar växa fram till den snåriga skog som den är idag. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Nicholas Eilert, du är statsvetare vid Södertörns högskola och du är också britt. Brexitsoppan har nu hållit på i över 3 år. Hur känns det för dig som britt att följa med allt det här?
Ja, ganska omtumlande. Det är någonting som påverkar mig som brittisk medborgare, men också som någon som har släktingar och vänner i landet. Så det påverkar mig personligen, det påverkar min familj, det påverkar hela min krets, min vänskap. Så det är en stor sak, men som statsvetare också tycker jag att det är otroligt fascinerande och intressant att följa utvecklingarna.
Men gör det här dig stolt eller ledsen eller argare eller bara konfunderad? Vad är det liksom för känslor? Jag vet att du är forskare, men du är också, som du säger, britt och berörs ju på det sättet också.
Ja, alltså jag tycker det är i grund och botten dåligt att landet är så fixerat på en viss fråga och inte kan fokusera på andra viktiga politiska och sociala frågor just nu.
Men har Storbritannien blivit ett ensaksland, ett ensaksamhälle och folk?
Ja, på ett helt oväntat sätt. För 2-3 år sedan var det nog ganska många som hade preferenser och synpunkter kring Europafrågan. Men frågan var inte den viktigaste frågan i den politiska dagordningen, långt ifrån det.
Mm.
Men sen under de senaste 2-3 åren, kanske i början av perioden inför folkomröstningen och sen efteråt, har frågan blivit den absolut dominerande i Storbritannien. Nästan exklusivt pratar vi om Brexit på nyhetsprogrammen och socialt också. Det kan jag tycka har varit en negativ utveckling. Alltså, landet har många utmaningar, precis som vilket land som helst. Och att exklusivt fokusera på en fråga, även en väldigt stor fråga, är en nackdel för landet.
Och nu ser vi ju just nu att fokus ligger mer än någonsin på hela Brexit-frågan. Egentligen hela Europas blickare nu verkligen vända mot Storbritannien. Och det är svårt att hänga med i alla svängar. Också för mig som journalist som jobbar med det här, att försöka hänga med. Och jag vet inte hur du upplever det, men jag tänkte liksom att för att försöka skapa lite ordning i det här kaoset så brukar man ju ofta ta till metoden att man blickar tillbaka på historien för att på något sätt bättre förstå var vi står just nu. Och det är det här jag tänker nu försöka göra med dig, Nicholas, för när lades egentligen grunden för Brexit-soppan? När såddes det här fröet? Hur långt tillbaka i tiden måste vi gå?
Ganska långt. Av rent geografiska skäl är det ganska naturligt att Storbritannien upplever en viss ambivalent förhållande med Europa. Särskilt man kommer ihåg de traditionellt starka banden med Amerika. Men om vi tittar på början av den ekonomiska integrationen i Europa med EUs början under 50-talet.
Mm.
Det var ganska snart efter andra världskriget och Storbritannien hade en annan utgångspunkt än de flesta länderna som var med i försöket att integrera ekonomiskt. Storbritannien hade vunnit andra världskriget efter enorma uppoffringar och hade gjort det i samband med det gamla allierade USA och har fortfarande ett imperium som omfattade stora delar av resten av världen. Så det var långt ifrån självklart att Storbritannien skulle behöva reda sig själv genom nära samarbete med andra länder. På samma sätt som Frankrike och Tyskland och andra länder. Så det var ganska naturligt att det skulle vara olika meningar om Europas framtid redan efter andra världskriget.
Och just om man tittar på geografin, så jag menar Storbritannien, det är en ö och det har alltid delats av Engelska kanalen till resten av Europa. Liksom, hur mycket lägger det här en grund också för det att Storbritannien inte riktigt har känt sig som en del av övriga Europa?
Det är en del av det, såklart. Men bara en del. Alltså, det finns andra relativt isolerade delar av Europa. Så det är inte självklart att länderna som ligger geografiskt på utkanten ska känna sig ambivalent mot Europa. Mm. Men geografin i kombination med historia och politik, det har skapat den här grunden för den brittiska skepticismen mot EU som har ganska djupa rötter.
Men du blickar här tillbaka till 50-talet och tiden efter andra världskriget. Men jag funderar så här, borde man liksom titta ännu längre tillbaka för att riktigt nå till Brexits rötter? Jag tänker liksom rent av 500 år tillbaka i tiden när den brittiska imperialismen då uppstod och idén om ett stor England som skulle härska över hela världen. Jag menar, hur påverkar det här Storbritanniens relationer till EU idag?
Ja, det är utan tvekan en del av den historiska bakgrunden. Man skulle kunna gå ännu längre tillbaka. Mm-hmm. Och analysera den nuvarande Brexit-krisen i perspektivet av Storbritanniens karaktär och det faktum att landet består av fyra olika komponenter som ibland kallas nationer, men inte alltid. Och förhållandet mellan England och Skottland och Wales och Nordirland.
Mm.
Och det finns många som har observerat en uttryck av specifikt engelsk nationalism i den här Brexit-processen.
Precis.
De som förknippas mest med Brexit-processen är nog ganska lätt att klassificera som framförallt engelska och kanske engelsk nationalista snarare än att vara brittiska i deras själv-image. Så det är nog möjligt att gå väldigt djupt tillbaka i historien för att kunna förklara Storbritanniens inställning mot många saker, inte bara Brexit.
Mm. Jag tänker sen på den här klassdimensionen. Jag menar, Storbritannien har ju varit ett utpräglat klassamhälle. Hur tycker du att den liksom biten spelar in i hela Brexit-upplägget? Finns det kvar en sån här klassdimension och klassskillnader och att det här är på något sätt ett uttryck för sånt?
Det är det absolut. Det är ett väldigt viktigt perspektiv att ha i åtanke. Kanske minst lika viktigt som den historiska perspektivet.
Mm.
Om man tittar på parametrarna i Brexit-debatten i Storbritannien, är det så att det finns en ovanlig och konstig allians på pro-Brexit-sidan. Man har många från den traditionella arbetareklassen som är skeptiska mot EU, som röstar för att lämna EU. Och de har en lite konstig allians med figurer från överklassen. Om man tittar på den nuvarande premiärministern, om man tittar på många i det konservativa partiet, de kommer uppenbarligen från den övre medelklassen och överklassen. Så det finns en lite oväntad allians där på anti-EU-sidan. Och på pro-EU-sidan som har blivit minst lika mobiliserade och minst lika radikaliserade under de senaste turbulenta tider ser vi en väldigt tydlig medelklass-stämpel. Så om man är relativt välutbildad, om man är relativt välmående, om man står ganska starkt i arbetsmarknaden, om man har en väldigt bekväm roll i det moderna samhället, då är man nästan per automatik för att Storbritannien ska stå kvar i EU. Mm. Så när man har stora demonstrationer emot Brexit är det en väldigt, väldigt tydlig medelklasskaraktär i de här demonstrationerna.
Men nu under hela den här Brexit-processen så har det ju talats, det har ju beskrivits som en skilsmässa mellan EU och Storbritannien. Hur skulle du liksom beskriva Storbritanniens och Europas förhållande eller äktenskap? Hur har det sett ut om vi liksom tittar också lite tillbaka? Har det varit liksom ett stormigt äktenskap hela vägen eller ett, någon form av rationellt äktenskap utan kärlek? Eller hur skulle man beskriva det?
Jo, det finns olika äktenskapsmodeller. kan man säga.
Mm.
Storbritannien har, om man förenkla, har aldrig varit särskilt förtjust i de stora ambitionerna som vissa på kontinenten har haft visavi EU. Att kunna bygga upp något motpol till först Sovjet och sen USA som många i vissa länder har drömt om. Det har aldrig varit någonting som har lockat särskilt många britter. Folk kommer ihåg att, eller folk glömmer snarare att Storbritannien har tidigare haft en annan folkomröstning om EU-medlemskap i 1975. Då var utfallet en bekräftelse att medlemskapet som har genomförts för bara 2 år tidigare. Men den senaste utvecklingen i brittisk EU-skepsis fick sin startskott egentligen i 1988. Där den dåvarande premiärministern Margaret Thatcher gav ett mycket omdiskuterat tal om Storbritanniens och Europas framtid. Hon lät för första gången mycket skeptisk om de här unionsbildande drömmar som hade blivit lite tidigare och synligare de senaste åren. Det var en enorm kick och boost för den EU-kritiska elementen i brittisk politik. Och sen om man tittar lite närmare i historien kan man säga att 2004 var en annan milstolpe när EU expanderade och Storbritannien valde att inte sätta några gränser för hur många migranter från de nya medlemsstaterna skulle kunna migrera till Storbritannien för att jobba. Och den här volymen av arbetsinvandring blev mycket större än alla hade förväntat sig. Och det skapade ett tillstånd där EU-krafter och invandringsskeptiska krafter kunde förenas och skapa en helt ny politisk kraft som har enormt påverkat den brittiska debatten under de senaste 10 åren ungefär.
Så med andra ord, den brittiska EU-kritiken har långa anor och har byggts upp an efter under historiens gång. Men trots att Brexit nu per definition handlar om ett brittiskt utträde ur EU, så som jag nu förstår det så handlar ju Brexit ändå om mer än bara EU-kritik, för vi ser ju att det stormar inrikespolitiskt i Storbritannien, och du var inne på det här, det här är det enda man talar om. Så vad handlar då Brexit i grunden om, skulle du säga?
Det är nog frestande att försöka hitta någon gemensamt drag som förenar alla EU-kritikerna i Storbritannien. Men samtidigt måste man komma ihåg att man kan vara emot EU i Storbritannien av helt olika skäl.
Men hur mycket handlade Brexit just om kritik mot EU, och hur mycket handlade om kritik mot den egna politiska eliten och det egna samhället?
Jo, det finns en del av det också. Man ska naturligtvis inte glömma bort den ekonomiska utvecklingen efter 2008 som drabbade många i Storbritannien särskilt hårt. Och särskilt de som var minst välmående. Och de har upplevt en ganska omfattande ekonomisk stagnation sedan dess. Och det är inte konstigt att många väljare i en sådan situation är benägna att proteströsta. Det är lite svårt att tänka sig att man hade kommit till en så oväntad resultat i folkomröstningen om det inte hade varit efter 6-7 år av väldigt svåra ekonomiska tider med stora nedskärningar i välfärdsstaten. Så det måste naturligtvis också spela roll.
Men som vi nu ser här så vi vet inte ännu hur hela den här Brexit-processen slutar, men vi vet att den kommer att lämna och ha lämnat djupa spår och sår hos britterna och i det brittiska samhället. Det kan man ju säga. Men om vi försöker att blicka framåt, hur tror du att man kommer att beskriva Brexit i historieböckerna i framtiden som våra barn läser?
Jo, det är en väldigt bra fråga som tyvärr är väldigt svårt att svara på. Min analys av Brexit-processen kan sammanfattas ungefär så här. Det handlar om stora historiska, ekonomiska och sociala krafter i samband med tillfälligheter. Dåliga beslut, missräkningar och otur. Och det innebär att det är väldigt svårt att förutse hur det kommer att sluta nu. Det kan sluta med dramatiska konsekvenser som handlar om inte bara Storbritanniens förhållande med EU, men också om det partisystemet i Storbritannien och även landets sammanhållning. Samtidigt är det inte helt otänkbart att om vi får en lösning relativt snart, att situationen lugnar sig relativt snabbt. Alltså folk är trötta. Men jag spekulerar här. Jag har absolut inget sätt att kunna se hur det kommer att bli. Det kan sluta hur som helst.
Precis. Ja, vi får väl se hur det här avslutande kapitlet i det här politiska dramat nu sen skrivs, och det skrivs ju som bäst hela tiden. Nicholas Eilert, brittisk statsvetare och brexitexpert, det var jätteintressant att diskutera det här med dig. Tack för samtalet.
Tack själv.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman, och fortsätt lyssna på oss.